Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Visste ni att på ett polvarv runt Circuit of the Americas skiljer det 14 sekunder mellan IndyCar och Formel 1?
Det intressanta där är ju att det är inte tiden man tänker på när man jämför två varv mellan Formel 1 och IndyCar på den här banan. När man tänker på hur förarna så här brottas med sina respektive bilar, så är det som är det som fångar mig. Skillnaden mellan klasserna, det är ju hur annorlunda det är att brotta runt en IndyCar-bil kring den här banan jämfört med hur smidigt det är att köra en Formel 1-bil.
Och nu är det så att nu, det är ju det vi tänkte inleda med det här i det allra första premiäravsnittet av Indy-podden. Det är helt enkelt en genomgång av de väsentliga skillnaderna mellan IndyCar och Formel 1. Jag heter Ronny Larsson Miles och med mig har vi Gergej Farkas och min andra eminenta kollega Jakob Fredriksson. Ja, vi kör väl. Det här är Indy-podden i stolt samarbete med Auto, Motor och Sport. Nu kör vi, eller?
Absolut.
Det gör vi. Did I want to know where my easy rider gone? Did I want to know where my easy rider gone? Is the easy rider to ride not so long?
För det är verkligen så att jag tycker att det är ju en av de sakerna som många invänder på. Just det, att säga, ja, men det är 14 sekunder långsammare. Det är så otrolig skillnad, så det är inte bra då. Men saken är att det är ju som att jämföra, det är verkligen att jämföra äpplen och päron. Det är inte samma sport överhuvudtaget.
Nej, det är väl som att det är en bandyspelare, en hockeyklubba, ska börja spela hockey mot hockeyspelare som har hockeyutrustning. Så det är inte konstigare än så egentligen.
Det är väldigt så här civilingenjörens sätt att se på racing. Att bara fokusera på det på något sätt. Eller att tycka att det är den viktiga skillnaden. Att ena är långsammare än det andra. Man missar så mycket om man ser det på det sättet, tycker jag.
Ja, för hur har det kommit? Hur har det kommit rent historiskt till där vi är idag? Just skillnaden mellan IndyCar och Formel 1. Formel 1 är ju, utvecklar ju bilarna helt egentligen, ja, enligt ett visst reglement, men fullt ut. Mm. Men IndyCar är ju en enhetsserie som det heter. Jakob, kan du berätta lite mer om grundreglerna kring reglementet?
Det här emfasis på ett enhetsreglement är också lite missvisande ändå, för att Dallara fick monopol lite ofrivilligt. Dallara har varit med i IndyCar sedan slutet av 90-talet. De har ju sedan 70-talet byggt en herrans massa bilar och en herrans massa serier. De har ju Formel 1 till exempel på 80- och 90-talet. Men vad som hände under tidiga 2000-talet, det var den här splitten mellan kart och IRL. Vilket gjorde att det kom färre pengar in i sporten. Av de överlevande chassitillverkarna så var det helt enkelt så att Dallara var bäst. Alla ville ju ha ett Dallara-chassi då för att vara konkurrenskraftiga. Rätt som det var så var väl 20 av 22 bilar Dallara. Och sen var det sista stallet som också gick över till Dallara omkring år 2006 eller så. Så i några år hade Dallara det här ofrivilliga monopolet på IndyCar-chassin. Sen blev det här chassis som de då använde gammalt, obsolet. De tjänade inga pengar på det. Så fram till säsongen 2012 så utlyste IndyCar en tävling vilka som skulle få bygga den nästa generationens IndyCar-chassi. Och det har varit skrivet i regelverket att det skulle bli en enhetsklass då från 2012. Dallara gav det bästa förslaget på det nya chassit och sedan 2012 har Dallara haft det här monopolet nu helt frivilligt. De byggde också upp en fabrik i Indianapolis så att bilarna byggs på plats. Innan byggdes bilarna faktiskt i Italien. Men det är också en ganska stor anledning varför IndyCar-bilarna då är 14 sekunder långsammare. Man kan i och med det här enhetsreglementet bestämma hur fort det ska gå. Jag tror inte det skulle vara något problem egentligen om man gav Dallara fria tyglar, bygg snabbaste bilen ni kan. Då skulle det säkert vara ett par sekunder snabbare för de lätt bilar, kanske. Så just den här friheten de har, att det är ett enhetsreglemente, då kan man ju också bestämma hur konkurrenskraftiga bilarna ska vara sinsemellan. Det tror jag är snarare den största anledningen varför IndyCar är så pass mycket långsammare på den här banan.
Men det här är väl också en väldigt stor kostnadsfråga, eller hur, Jakob?
Absolut.
Så det är väl ett av huvudskälen till varför IndyCar överhuvudtaget gått åt det här hållet, för att man ville hålla kostnaderna någorlunda kontrollerade. Efter en tid då även IndyCar byggde man ju egna bilar under en lång period, men någonstans så måste den här insikten vuxit fram att förr eller senare så hamnar man i en situation där man bränner enorma summor pengar utan att det egentligen tillför särskilt mycket till underhållningen.
Exakt.
Och det är väl där den här utvecklingen tog fart och verkligen organiskt lät den här enhetsseriestuket växa fram. Va?
Absolut. Det är också en frihet som IndyCar då har. Att man kan bestämma vilka delar som ska vara exakt likadana för alla och då håller kostnaden nere för alla. Nu har man ju fria tyg, nu har istället fria tyglar att utveckla stötdämpare. Och till viss del vissa komponenter i bromsarna, och Honda och Chevrolet konkurrerar ju mot varandra och bränner ju pengar där. Men för stallen så är det ju en säkerhet i att det är ett enhetsreglemente. IndyCar kan då lite grann bestämma att det inte ska vara bara för dyrt, det ska inte gå för fort, det ska vara konkurrenskraftigt. Det är nyckelordet här. Så att de bästa förarna, de bästa ingenjörerna verkligen kan visa framfötterna och inte bara att det är pengarna som vi bestämmer vem som ska kunna visa framfötterna.
Men vad är det då som skiljer stallen åt mellan varandra egentligen? Vad är det de kan påverka för att särskilja sig?
Vad som kanske är det väsentligaste, motorerna från Honda eller Chevrolet. Samma specifikation då, 2,2 liters turbo V6-or, 1,5 bars turbotryck, ungefär 750 hästkrafter, kanske lite mer när de kör med 1,5 bars turbotryck. Så det är gott om hästkrafter. Och just dagsformen är så här nu under off-säsongen, svårt att säga. Det kan variera väldigt mycket, formen mellan Honda och Chevrolet från lopp till lopp, känns det som. Så det är svårt att veta på förhand inför säsongen var de ligger. De utvecklar motorerna mest hela tiden. Mycket av teamens budget går ju åt faktiskt åt testande. Det gör man ju inte i Formel 1 på samma sätt nu längre. Men nu har ju några av IndyCar-teamen varit och testat i november, i december. Kanske redan varit igång nu, i alla fall Indy Lights. Är man fullt igång. Så att pengar går till att finslipa genom testning. Mycket av resurserna alltså. Sen vad som händer på plats i garagen när de är hemma. Det går ju också åt att att testa bilarna i så här, vad man kallar det för simulationsriggar. Att man sätter bilen i en rigg och sen Den här riggen simulerar banförhållanden med gupp, banans camber och så vidare. Så det är sån form av simulationsarbete snarare än det skiljer nog en hel del från hur Formel 1-stallen använder sina simulatorer.
Kan vi där passa på att slänga in en lite motorkontrast gentemot Formel 1? Där har vi ju hybriddrivna 1,6 liters V6-or.
Vi tar lyssnare och jämförelse med mellan de två. Vi kan väl börja med Formel 1-bilen då.
Skillnaden är ju just den här hybriddriften som kostar så oerhört mycket att utveckla och väldigt svår att trimma in på något vettigt sätt för alla utom Mercedes har det visat sig under de här senaste åren. Det här är ju den formel vi har haft sedan 2014 i Formel 1. Så att där kan man ju säga att IndyCar-bilarnas motorer är ju väldigt mycket enklare, mycket mer traditionella och kanske inte lika effektiva som Formel 1-bilarnas drivpaket, hybridmotorer, är idag.
Däremot har vi ju nu en förändring som kommer ske i IndyCar, just att de kommer också gå över till hybridmotorer.
Exakt.
Det kommer nog dröja några år, för det finns ingen konkret plan, men det är en ambition som jag tycker absolut att de borde jaga.
Och det är också en väldigt intressant just trend att om man har börjat ens att tänka i de banorna och att gå mot det med den ambitionen, uttalade ambitionen att göra det. Det är ju ett sätt ur ett amerikanskt racingperspektiv där de kanske har lite andra prioriteringar än i Europa kanske. Så är det ju en intressant utveckling.
Mm. Och då kan man också nämna det här att även om Honda är enda tillverkaren som då både representerar i Formel 1 och IndyCar, men det är inte samma division av Honda som utvecklar IndyCar Formel 1-motorer. I IndyCar så är det amerikanska Honda som har tagit på sig det här själva, Honda Performance Development. Men Honda i Formel 1, det är Honda i Japan, en helt annan avdelning av Honda som bygger Hondas Formel 1-motorer.
Men alltså jag tror faktiskt att det här hybridskiftet är klubbat. Det är ju den uppgiften jag har, är att det här är klubbat och ska gå igång 2022.
Ja, det jag menar att det är en ambition som är värd att jaga, det är att få se hur det blir. Det ska ju komma en ny motorformula från 2022 och planen i nuläget är att ha med hybriddrift då. Låt se om det. Jag tycker en spännande utveckling.
Jag tycker det låter på dig som att du inte riktigt litar på att det här blir av.
Jag är lite tveksam med tanke på vilka som involverar det. Jag är inte så säker på att Chevrolet i USA är så mycket för att utveckla ett hybridsystem som kan kosta väldigt mycket enbart för IndyCar. Honda tror jag nog är med på grejen, men jag väntar och ser i alla fall, men i vilket fall som helst, den här motorformulan har ju varit med i snart 10 år nu, så det är kanske dags att vara väldigt ambitiösa och verkligen få igenom det här. Låt se, som sagt.
Om vi pratar mer om motorerna då, så är det ju så att precis som i Formel 1 så har man ett begränsat antal motorer per säsong. Men i och med att vi kanske har fastslagit det här nu vid det här laget att IndyCar satsar ju på att vara betydligt mer alltså, fair eller rättvis, kanske man till och med kan lyfta sig till att säga, så är det så att man som individuell förare inte straffas om man tvingas till ett otillåtet motorbyte.
Så är det. Tack och lov för att minska lite förvirring. Vad som händer ifall man måste göra ett otillåtet motorbyte, det är att Honda eller Chevrolet, vilket man än representerar, de får minuspoäng i konstruktörsmästerskapet de emellan. Så ifall Honda eller Chevrolet ser det som viktigt att slå varandra i det inbördes mästerskapet, då får man ju se till så att färre motorer går upp i rök. För att låta det vara så rättvist förarna och stallen emellan. Men det ska ju fortfarande inte se till så att de bränner motorer på löpande banan, de håller kostnaden nere.
Jag tänker en annan sak, om vi ändå är inne på det här och pratar om jämförelse Formel 1 och IndyCar, det är ju att de har ju som sporter valt så olika vägar som har lett till väldigt olika ställen inom motorsporten. Och så som Formel 1 ser ut idag så är ju klassen helt och hållet beroende av de biltillverkare som är involverade i sporten. Lite grovt uttryckt. Inte oberoende av dem i alla fall. Medan IndyCar är ju som klass väldigt oberoende av de biltillverkare som ändå är involverade i sporten. Det finns en självständighet som dagens Formel 1 inte har. Den dagens Formel 1 är ju mycket mer beroende av bilindustrin. De här riktigt stora giganterna i bilindustrin som Ferrari och Mercedes och alla andra som är involverade och verkligen använder Formel 1 för att främja sina egna intressen främst. Så där tycker jag att IndyCar har en väldigt stor styrka, att man har den friheten som självständighet från industrigiganterna ger. Självklart, vi har Chevrolet och vi har Honda som motorleverantörer. Men motorleverantörer kan komma och gå, och även i så här skräckscenariot både Honda och Chevrolet drar sig ur, så skulle det förmodligen, i alla fall i teorin, så vore det inte helt omöjligt att ersätta båda med en standardiserad motorleverantör som är en standardiserad motor som är specialbyggd just för IndyCar, och sporten eller klassen skulle klara sig ganska bra. Men tänker vi motsvarande scenario att alla de här stora biltillverkarna plötsligt tycker att nej, men F1 är irrelevant. Det går inte att ösa miljarder på Formel 1 i den här formen och dra sig ur, så tror jag att Formel 1 skulle befinna sig i ett mycket, mycket skakigare ställe än vad IndyCar skulle göra i motsvarande situation.
Och det är ju intressant, för om vi ser till just den aspekten, så tittar vi på Formel 1 då, så kan vi säga att när vi har de här profilerna eller eldsjälarna som är privatteam, som man säger då. Vi har ju Frank Williams i Williams. Vilka har vi mer? Som är kvar egentligen.
Det är väl bara Frank som är kvar, va?
Ja, det kan man väl säga.
Peter Sauber pensionerad.
Ja. Och ser man då till motsvarigheten i IndyCar, så har vi ju kanske 5-6 stycken Frank Williams.
Vi har
men AJ Foyt, Roger Penske, vi har Chip Ganassi, det är uppbyggt kring teamkulturer, kan man väl säga, och inte varumärken, alltså bilvarumärken på det sättet. Utan det tycker jag är en skärmen, tycker jag, med just IndyCar jämfört med Formel 1.
De flesta av stallägarna i IndyCar är för detta förare. Roger Penske, för detta förare, ska man inte glömma. Michael Andretti-klanen, Bobby Rahal, Ed Carpenter, som fortfarande kör sina egna bilar och är ju ett S på valerna. Dale Coyne har kört, inte särskilt bra, men han har kört. AJ Foyt är ju legenden över alla andra. Sam Schmidt var en av Kenny Becks konkurrenter utom 90-talet innan han sitter i rullstol, och det är ju på grund av en racingolycka. Vilka har vi mer för stall? Trevor Carlin, det är ju det enda europeiska stallet, men har inte han tävlat också i någonting, i alla fall en eldsjäl som sökt sig till IndyCar för att det var häftig racing där och fortfarande kanske det svagare stallen, men Carlin är ju där för IndyCar är en härlig plats för racingentusiaster att vara.
De har ju väldigt mycket att bevisa med tanke på hur mycket de har åstadkommit i europeisk racing.
Ja, men Dallara var i samma läge för 25 år sedan. Så vi ger dem lite tid.
Ja.
Om vi tittar på själva racingen då, skillnaden mellan Formel 1 och IndyCar, så är det ju en sak som är en aspekt som är väldigt, som är markant skillnad, som också har väldigt stor påverkan på racingen. Det är att i Formel 1 så har vi ju drag reduction system. Det är alltså att du får, när du är inom en viss, inom en sekund vid en viss punkt på banan, så har du möjlighet att öppna upp vingen, bakvingen, och på så sätt få en bättre skjuts på rakan då, om man är inom en sekund bakom framförvarande bil. Och på så sätt ska det underlätta omkörning. IndyCar har någonting som kallas för push to pass.
Push to pass for Bourdais. Look at this double draft right here. Dixon's going to slice to the outside.
Rewind.
Oh.
Pick it up.
In the pillow. Look at that.
Bourdais, what a move.
What a pass. That was unbelievable.
Can you believe what we have just seen? Sebastian Bourdais, the 39-year-old IndyCar veteran, just shot like a bullet straight through two of them.
Push to pass fungerar så att man trycker på en knapp, man får i 15-20 sekunder i stöten upp till 40 extra hästkrafter i och med att turbotrycket ökas till 1,65 bar från normala 1,5. Man har 200 sekunder att använda genom ett lopp. Man får se till att använda det strategiskt när det väl behövs. Och det här används både offensivt och defensivt. Till i år har man ju tagit in nya regler så att man kan inte tjuvkika på konkurrenterna när de använder. Så man, det kan bli svårare att använda defensivt. Men det är ett sätt att för underlätta egentligen för förarna att konkurrera mot varandra. Det här har man haft ganska länge innan Formel 1 introducerade DRS. Fungerar bra. Liksom, det ger en extra dimension till loppet. Kanske lite konstlat. Men på vissa tajta stadsbanor eller kurviga road courses så är det bara bra om det underlättar egentligen. Det här finns inte mer på ovalerna. Så det är bara road courses och på stadsbanor som man push och pass.
Det var för säkerhetsskäl förresten.
Ja, precis. Racingen är tillräckligt tajt och tillräckligt omkörningar på ovalerna. Och man vill ju minska risken för missförstånd förarna emellan. Det är ingen som saknar det på ovalerna egentligen. Jag har märkt under 2019 att någon som verkligen gillade det, kanske lite för mycket, var ju Felix Rosenqvist, som tyckte att det var många tävlingar som efter in loppet så hade de ungefär 30 sekunder kvar och... Där vill man egentligen inte vara.
Ja, Felix hörde väl till dem som var mest liberal med att använda push to pass väldigt aktivt tidigare. Men det, han blev ju coachad till att göra det också, om jag har förstått det rätt. Eller bara hitta, killgissar jag nu bara. Ja, killgissar bara lite.
Ja, men det är också någonting man måste lära sig när man kommer till IndyCar. När man är skolad i Formel 3, Formel 2 eller Formel 1. Att det här omkörningssystemet, om man lägger till DRS, fungerar väldigt annorlunda än det man har vant sig med i Europa.
DRS har kritiserats ur just den aspekten att det har blivit, tanken är att du ska använda det för att komma nära, för att kunna köra om, men det som det i praktiken har blivit är att det mer eller mindre, du trycker på knappen när du är tillräckligt nära, sen så sveper du förbi på rakan och har liksom klarat av omkörningen innan inbromsningszonen.
Precis, det är ju det att i Formel 1 så har man ju sett det som en artificiell lösning på ett verkligt problem. Istället för att ge sig på grundproblemet, att bilarnas aerodynamik är så avancerad och så komplex så att bilarna inte kommer tillräckligt nära varandra. Istället för att lösa det grundproblemet har man i F1, i alla fall fram tills nu, valt att gå det här DRS-hållet. Så att vi som kanske är lite av traditionalister har sett det här som att förarna får någon slags fribiljett att på en tråkig raka bara dra förbi konkurrenten. Så att det har dolt en hel del körskicklighet vid sina ställen, tror jag. Där förarna inte har fått så här, kämpa sig förbi i de riktigt svåra partierna av banan, utan istället väntat tills man kan köra förbi i en DRS-zon. Och det, jag menar, speciellt som åskådare, det är ungefär lika roligt som att köra förbi en långtradare på E6-an. Det är liksom, det är inte en utmaning. Så på det sättet så tror jag att så som IndyCars push-to-pass-system är uppbyggd, så den förstör inte förarnas möjlighet att visa sin skicklighet, i och med att de kan utnyttja det här vid så många fler tillfällen runt banan.
Om vi går vidare till de mer visuellt synliga skillnaderna mellan hur man bygger upp en racehelg i IndyCar jämfört med Formel 1 till exempel. Om vi börjar med själva uppbyggnaden av en tävlingshelg då.
Mm.
I Formel 1 så har vi på fredag så har vi träning 1 och träning 2. 3 timmar totalt, och sen på lördagen så har vi en timmes träning, och sen har vi kvalet och sen är det racet på söndagen. Berg fast.
Ja.
Ingen skillnad. Det är så det är.
Mm.
Och det är så det ska vara. IndyCar, lite mer lös i kanterna. För där kan man, där varieras det lite. Men om man ser till den här standardhelgen då?
Det är ganska likt Formel 1 i alla fall. Om vi säger Laguna Seca-finalen i höstas. Träning 1 på fredagen, 90 minuter lång. Träning 2, också 90 minuter lång. Det var som hände på fredagen. Och sen morgonen på lördagen, en till träning. Och sen har vi kvalet. Så det var 3 fria träningar innan det är dags för kval. Sen kvalet i sig, det är på lite annat sätt än Formel 1. Men inte enorma skillnader ändå. På Laguna Seca då i höstas, då var det 24 bilar. Om vi kallar det för Q3 i den början, bara för att göra det lik Formel 1. Det är 2 separata Q3 med 12 förare i vardera grupp. De snabbaste 6 av de här 12 går vidare till Q2 då, eller som det kallas i IndyCar, Fast 12. Så det är likt på det sättet. Och sen snabbare till 6 av Fast 12 går vidare till sista omgången, Fast 6. Och vi snackar en kvart per omgång. Så kvalet är över på en timme. 4 pass, 2 Q3, en Q2, en Q1.
Eller om man vänder på det, det är väl första Q1, Q2, Q3.
Ja.
Ja. Och det som är det obönhörliga i IndyCar, det är ju att blir det en rödflagg på den här, så tar den här första kvalomgången då.
Mm.
Det är 2 gånger 12 bilar i varje. Blir det en rödflagg där?
Mm.
Stannar man klockan då? Nej, det gör man inte.
Nej, i exceptionella tillfällen gör man det, ifall man märker det här kommer ta en halvtimme så ut. Då är det lite tvunget, men ofta så gör man ju inte det. Det har ju blåst många på kakan.
Felix Rosenqvist till exempel i fjol.
Ja, och Marcus hände i första loppet i St. Petersburg, om jag inte minns fel. Så det får man vara beredd på. Det gäller att vara ute så tidigt som möjligt. Man kan inte göra som Ferrari och sitta och vänta. Utan det gäller att banka in varv så fort som möjligt.
Och där är ju filosofin kanske att jämföra med MotoGP. Just för där är det också väldigt sällan. Där är det inte så mycket väntande. Utan där är det ju att sätta tider varenda session betyder någonting.
Ja.
Och så är det ju IndyCar också, att det finns inget utrymme till att vänta, utan du måste gå ut och sätta en tid, för man vet aldrig när någon kan orsaka en gul flagg eller en röd flagg liksom, och då är det kört, då har du inte chansen att avancera.
Ja, men är man i vägen för någon på ett kval, då blir man ju ganska hårt straffad också. Där hände ju Felix i Laguna Seca just, han var ju 1 eller 2 på alla träningar, och sen så snurrar han under Q2 var det va?
Mm.
Orsakar en gul flagg, och då blev hans 2 snabbaste varv borttagna. Till exempel det här med Nico Rosberg i Monaco. Han bromsade på sig på slutet av kvalet, och Hamilton fick lov att sakta ner på grund av en gul flagg. Rosberg fick ingen bestraffning för det. I IndyCar så hade han ju blivit utkastad ur kvalet.
Sen är det ju lite skillnad då. Vi har ju, när det gäller just kvalförfarandet, för nu ska vi kanske gå in lite mer närmare på det när vi väl närmar oss Month of May och Indy 500. Det ska gå igenom kvalformat och allting i detalj. Men lite snabbt bara kanske vi ska nämna det, att på valerna så gäller ju lite andra förutsättningar. Bland annat då så är det inte över ett varv utan snitthastighet över två varv.
Ja, i NASCAR har man ju faktiskt att alla kör samtidigt på kvalen på valen fortfarande. Och det blir ju ganska ofta lätt farsartat.
Men de är väl också så här 38 bilar eller något på banan?
Jo. Men IndyCar har man alltid i alla tider gjort det enkelt för sig. En efter en snabbast över två varv.
Och så har vi det där med rullande start också. Will Power has the power. He dictates how the field will start and he's gone. Power takes off. Scott Dixon's looking for a way through on Newgarden. He can't. Hunter Ray on the inside of Rosenquist. Power's taken off and the rookie slides into second. Big jump by Hunter Ray trying to get down the inside. He got pinched off by Dixon. But everybody gets through turn one clean as they run down the back straightaway. Också en amerikansk tradition. Ett tag försökte man ha stående starter, men det blev mest kalabalik av det. Den här traditionen har bara funnits med sedan allra första Indy 500, liksom 1911. Om det är säkerhetsskäl eller om det är kulturella skäl, en del menar väl att det är säkrare med stående starter, andra hävdar att det är säkrare med rullande starter. Jag menar att det är bara en tradition som levt med, snarare än i Formel 1 där man tidigare hade stående starter. Jag personligen tycker det är lite spännande när det är och imponerande när de kommer på start och mål och de bara bränner på rullande. Jag tycker det blir rätt spektakulärt det också. Så det är också att längden på loppen varierar ju. Men det är ju överlag som jag vill säga att det är längre, loppen är längre än i Formel 1.
Ganska mycket längre, kanske man blir överraskad av. Men om vi tar loppet på Road America, som är ju den bästa av amerikanska roadcourse-banorna. Loppet är ju då på 221 miles och det är ju 350 kilometer. Det är ju i alla fall 4 mil längre än något Formel 1-lopp. Det sätter ju egentligen högre krav på förarnas fysik än Formel 1. Eftersom bilarna har ju inte servostyrning heller, är ofta omodernare former av asfalt som de kör på, så det skumpar lite mer. Så de här fyra extra milen som IndyCar också kör ställer ganska höga krav.
Och i och med att det är längre lopp också så har de ju också fortfarande tankstopp kvar i IndyCar. Precis. Det beror inte bara på att det är längre lopp, utan det beror ju på lite andra aspekter också, att det ska bli lite mer omkastningar och sådär.
De har aldrig liksom försökt skriva bort det påstått med regelverket som man gjort i Formel 1 på lite olika sätt.
Men alltså upp till 3-4 stopp under ett lopp, det påstopp är ju inte ovanligt.
Strategi blir ju ett väldigt särskilt spel i IndyCar då. I Formel 1 så har man ju Pirelli som bygger däck för showens skull. Men i IndyCar har man ju ofta dilemmat att antingen köra så hårt man kan, då blir det 3 stopp, om vi tar Road America som exempel. Eller försöker man spara och klara loppet på bara 2 stopp. Men då måste man ju köra snällare mot både däck och dra mindre bränsle.
Och just det. Och i Formel 1 så har vi ju Pirelli som däckleverantör. Vi har ju bara en däckleverantör i IndyCar också, men då är det Firestone som ligger bakom dem. Och då är det inte massa olika däckblandningar väl med, utan det är 2 stycken varje helg. Det är det röda som är det mjuka och så är det svarta som är det är lite hårdare.
Där kan man faktiskt se en av likheterna med Formel 1 IndyCar. Under loppen måste man använda åtminstone 2. Ja, man måste använda 2 däcksblandningar. Precis som i Formel 1. Så man kan inte för att det skulle vara ett alternativ, man kan inte köra ett loppet utan det påstopp alls. Utan man måste in och byta däcken och köra åtminstone 2 grönflaggsvarv på varje däcksblandning.
Men där är också, man har ju många fler totalt sett, ett mycket större smörgåsbord av däcksalternativ i Formel 1. Och det tycker jag är ganska befriande med att följa IndyCar, att man inte har det här enorma valmöjligheterna som man har i Formel 1, utan det är de här 2 däckstyperna, de återkommer helg efter helg, det är de man håller sig till. Sen finns det ett regelverk för hur de ska användas, men i Formel 1 har man ju så oerhört många olika vägar att ta när det gäller däcken. Och det är väl en av de bidragande faktorerna till att däcken har ju fått sån otroligt stor, viktig roll i Formel 1. Men hur är det om man skulle göra en direkt jämförelse med IndyCar? Hur pass mycket mindre viktiga är däcken och däckstrategierna i IndyCar jämfört med Formel 1?
Egentligen kanske lite mindre viktigt. Eftersom däcken slits ju egentligen snabbare än vad de brukar göra i Formel 1. Det gör ju att även de svarta kommer ta slut. Medan i Formel 1, de hårdaste däcken där kommer ju sannolikt inte ta slut över loppet. Så oavsett om man kör röda eller svarta däck första stinten, så kommer de vara ganska slut när det är dags att tanka. Så på så sätt, så den strategiska skillnaden, det har med hur man använder bränslet, hur man använder push to pass, mer än däcken. Ni kanske uppfattar det på lite olika sätt. Det är alltid bra att veta vad ens favoritförare kör på, om det är 20 varv kvar och tanken räcker i 19 varv. Ifall de har röda däck, så är det mer sannolikt att de kör 10 varv, byter däck, tankar och sen sprintar 10 varv. Ifall din favoritförare har hårda däck på, då kanske försöker sträcka ut och klara de här sista 20 varven på 19 varv bränsle. Men spontan reaktion, Formel 1, så betyder däcken lite mer.
Sen upplever jag det som att den mänskliga faktorn i IndyCar när det gäller strategi är, den är mer analog eller manuell. Det är otroligt mycket, alltså i Formel 1 så förlitar man sig otroligt mycket på kalkyler, det är ingenjörsstyrt, det är väldigt liksom dator och räknar ut hur många varv man ska köra och när det är dags att gå in på för att ta sig mål på snabba sätt liksom så. Och det förekommer väl i IndyCar också, men där är det mycket mer erfarenhet på känsla, tror jag, när det gäller att fatta de här besluten, när det är dags att komma in och när det är snabbt man ska kalla in någon i samband med beroende på incidenten som händer på banan. Så
man har ju foten, man får sluta pilla på push to pass-knappen. Men visst har man lite olika motormattningar och inställningar man kan leka med, men inte ens i närheten vad man har i Formel 1 med 50 ingenjörer som sitter på andra sidan Atlanten och grejer på fabriken riktigt.
Sen är det ju, om man gått vidare till poängskörden, så är den ju lite annorlunda också.
Det här är någonting som jag faktiskt alltid föredragit, Formel 1 system, att kämpa för varje poäng. I IndyCar får alla som kommer till start poäng till mästerskapet.
Men det är lite fräckt när man har 450 poäng, är det inte det? Eller 780? Det är väl lite så här, let's go big.
Ja, varför inte? Men jag tänker på förr i tiden Formel 1 är bara de sex främsta, och att det var en framgång att vara en poäng på schema. Så Minardi förr i tiden, en poäng, det var en framgångsrik säsong. I IndyCar, nuvarande systemet som har funnits med senaste 20 åren minst, 50 poäng till segern, 40 poäng till andra plats, 35 till tredje, sen 32, 30, 28, 26, 24, 22, 20, 19 och sen nedåt en poäng efter det. Och sen får man ju lite bonuspoäng också. Inte för snabbaste varv, men snabbaste varv på kvalet. För pole position ger ett poäng. Att leda ett varv, vilket varv som helst, ett varv, får man ett till poäng. Den som leder flest varv får 2 poäng. Så den som vinner loppet får åtminstone 51 poäng. Ifall man vinner från pole position får man 52 poäng. Ifall man vinner från pole position och leder flest varv under loppet, då får man ju, min matte är fruktansvärd, 54 poäng. Så det är en hel del poäng man kan plocka in. Även om man bryter, då har man ju plockat in ganska mycket poäng. Det finns ingen regel som säger att man måste köra 50% av loppet. Det räcker med att man har tagit starten. Om det räcker, det kanske till och med räcker med uppvärmningsvarvet. Men så länge man kommer till start, poäng får man.
Och sen också kan vi tillägga det att det är dubbla poäng på Indy 500 och det är dubbla poäng på säsongsavslutningen på Laguna Seca.
Finns det fler kulturella skillnader som vi kanske inte har hunnit prata om? För det är ju ganska intressant. Alltså den typen av skillnader som man kanske inte alltid kan läsa sig till på Wikipedia eller i böcker om IndyCar. Men alltså just den här känslan som finns i IndyCar respektive Formel 1. Hur kan vi liksom sätta ord på de där kulturella skillnaderna?
Någonting som jag tycker rent ur ett kommersiellt perspektiv så är det ju så att sponsorer har ju alltid varit väldigt alltså, viktiga både i Formel 1 och IndyCar. Däremot så tycker jag att rent kulturellt att man är mycket mer bejakande till sponsorer, att vara, våga till exempel i Formel 1 så ser ju ett team har ett utseende på bilen och så har man loggorna och så har man utseendet liksom så här. I IndyCar är det mycket mer individuellt, då har du tre, det är inte bara två bilar utan det är upp till fyra bilar i ett team. Räknar man alla Andretti Autosports entries så är det väl nu fem stycken om jag inte har räknat fel till ja. 2020. Och där ser ju bilarna helt olika ut beroende på vilka sponsorer de har. Mm. Så har vi Ryan Hunter Race så är det ju DHL-bilen till exempel. Och nu kommer ju Marcus köra Husky Chocolate till exempel. Och Felix har Entity Data sponsorer. Man är mycket mer, jag vill tacka sponsorerna, jag vill tacka Entity Data, tack Entity Data-teamet och så där. De är mycket mer bejakande kring och tacksam kring sponsorer och samarbetspartner på den här sätt som gör det här möjligt inom situationssäken.
Thank my sponsors for supporting me, you know, Chevy, Firestone, Target, TNT. We had a great race. We led.
Happy to have the Verizon car, you know, back on the podium.
You know, this NAPA 27 Andretti Honda team did such a good job and
yeah, it was great fun. My Entity Honda was just brilliant out there and
i Formel 1 så är det ju inte alls på det sättet utan där är det ju där nämner du ju inte sponsorer överhuvudtaget egentligen utan du har dem på bilen och de är en viktig del av hela upplägget. Men, och du kan finnas med då i teamnamnet till exempel då. Men i övrigt så är det är lite rock'n'roll, det är lite Villa Västern, det är som NASCAR. Det är samma kultur egentligen i IndyCar och det tycker jag är en väldigt märkbar skillnad. Men det kanske är för att jag jobbar med reklam till vardags så att det kanske är därför jag bara ser sånt.
Just den här relationen till sponsorerna är jätteintressant. Det där är ju någonting som genomsyrar väldigt mycket amerikansk sport. Att man står sina sponsorer väldigt, väldigt nära och man tackar dem väldigt tydligt och öppet och extremt ofta. Men du som jobbar med reklam Ronny, alltså kan det inte bli så att mottagaren av reklambudskapet blir också lite avtrubbad? När förarna så fort de kliver ur bilen i IndyCar efter loppet så direkt så börjar man tacka sina fantastiska sponsorer.
I grund och botten så har man, det är nog där den kulturella skillnaden är att man i Europa eller i Sverige så kan man se reklam som någonting fult. I USA så är det mycket mer varumärkesknutet till både livsstil och hur du alltså inställning till reklam överhuvudtaget. Det är ju public service existerar inte i USA på det sättet heller då. Så att det är just det här reklamfria är väldigt ovanligt. Så jag tror att det blir en del av identiteten många gånger att man ser du en M&M-bil i NASCAR liksom, så är det M&M-bilen som blir en del av signumet för den här föraren till exempel och så. Så om vi pratar om säkerhetsaspekten då, för IndyCar är ju, det är ju liksom så otroligt farligt att köra ovaler. Det går ju nästan inte att beskriva med ord hur farligt det är och det har ju också gjort att med åren så har ju även IndyCar jobbat väldigt mycket med säkerhetsarbetet, eller hur?
Det har man nog gått i framkant med inom hela motorsportindustrin, hur man har arbetat med säkerhet. Eftersom just det är högre farter än någon annanstans. På valbanor så har man ju utvecklat de här Safer-barriärerna som man hör mycket snack om till på NASCAR. Det är ett Indycar-initiativ.
Hur fungerar de? Hur fungerar de rent praktiskt då? Alltså en sån barriär. Är det att den är någon fjärding i den som fångar upp kraften? Eller
är det är frigolit, skumgummiblandning som man sätter. Nu kan man säga att alla ovalbanor har två parallella murar. Längst ut har man den originella första betongmuren. Men innanför den så har man ju de här safer-barriärerna som är plastvallar och sen i med frigolit, skumgummi, dämpande material emellan de två. Så det är en mjukare vägg som tar upp, absorberar väldigt mycket energi. Sådana här safer-barriärer är obligatoriskt om man ska arrangera ett IndyCar eller NASCAR-lopp idag. Sen har man ju dock inte valt att använda en halo som i Formel 1, utan till 2020 har man en aeroscreen. Det är en vindruta på en IndyCar-bil.
Från sidan tycker jag den ser ganska cool ut. Framifrån däremot, om man tar en ganska låg, i ett lågt perspektiv, lite, och då är sidan extremt framträdande. Men som sagt, skitsamma hur den ser ut. Huvudsaken är att den gör jobbet, vilket de flesta har ju varit väldigt, väldigt positivt inställda till den också. Förarna som har testat den har ju varit väldigt positiva och inte ens tänkt på det.
Det är ju en säkrare lösning också. Mm. För en halo tar bort stora grejer, däck, andra bilar, men en vindruta tar ju bort allt småkraft. Stötdämpare, kolfiberbitar som kommer flygandes. Så att det är en mer långsiktig lösning, tycker jag det som. Det kan nog komma den dagen då Formel 1 också har en vindruta på bilen, så har den här halo. Sen har ju var faktiskt kart, IndyCar, USAC på den tiden till och med före Formel 1 med att ha ett dedikerat medicinskt team med på alla banor. Sen 70-talet har ett kringresande team av läkare, sjuksyror och annan personal följt med varenda IndyCar-lopp. Bara för att få förarna tryggare och se till att det är kompetenta händer skadade alltid kommer hamna i ifall de är på en IndyCar-tävling. Förare eller publik så är det alltid ett väldigt kompetent lag som har utvecklat många knep på hur man tar hand om förare. Methodist Hospital i Indianapolis har ju blivit världsledande när det gäller benbrott och ryggskador. Eftersom många racerförare som har kraschat på Indianapolis har brutit ben eller skadat ryggar hamnat på det sjukhuset. Och det här läkarteamet har, precis som hela IndyCar-cirkusen, haft Indianapolis som hemstad.
Brandsäkerheten tycker jag är rätt intressant.
För man kör ju på E85 etanol idag. Men redan på 60-talet gick man över från bensin till metanol istället. Eftersom metanol, det må brinna osynligt, så det är ju rätt läskigt. Det har man ju sett att förare får springa från bilen trots att man inte ser lågorna. Men metanol är inte lika antändligt som vanlig bensin faktiskt. Så det var säkerhetstänk från 60-talet som levde med fram till man började använda etanol för ungefär 10 år sedan. Så. Brinner fortfarande utan lågor, men säkrare. Eftersom man fortfarande har tankstopp så är ju fortfarande bränsles säkerhet ganska viktigt, för det kan ju ske spill.
Det är därför man ser de här efterspruten som kommer efter tankstoppen, eller hur?
Exakt. Eftersom man ser ju inte lågorna, så att säkrare för osäkrare.
Ett säkerhetssprut helt enkelt.
Ja, skvätter ner bilen lite grann så att det inte skulle, så det inte händer något.
Undrar om det är en teamroll. Undrar om det finns någon som verkligen är så här, men du är första säkerhetssprutare.
Ja, det kanske står på någon CV, men undrar om det är ett heltidsjobb. Det kanske är det. För det är ju hektiskt liv att leva med IndyCar-cirkusen. Det är en sak som är säker.
Sen apropå depåstoppen så tycker jag också det är fräckt, för det är ju betydligt färre som får jobba på bilen i Indycar än i Formel 1, och just du får ju inte vara inne i depågatan förrän bilen har liksom stannat i din box, och då hoppar de över liksom över den här barriären där, och så är det ju är det en på varje sida, va? Eller?
Ja, en per däck, två stycken som hjälper till med tankningen. De är väl 6 eller 7 personer som hjälper till med depåstopp. Ju färre människor som håller på med bilen, desto färre kan bli påkörda. Och sen så sitter den här sprutgubben på andra sidan barriären, och där får man göra vad som helst egentligen. Så jag skulle kunna kasta en badboll på bilen.
Kan vi fråga nästa gång vi intervjuar Felix, förhoppningsvis, eller Marcus, förhoppningsvis nu innan i tid till spring training, att fråga dig om det, hur man söker det jobbet som sprutgubbe. Det tycker jag...
Det hade ju varit... Vem är din spotter? Vem är din sprutgubbe?
Vem utav oss tre hade passat bäst som sprutgubbe i Indycar?
Jag skulle inte vilja ge dig en vattenpistol, det är alltså, som säker. Så.
Jag
tar gärna på mig den.
Vilket påhopp, varför då? Varför inte jag få...
Det känns som att du skulle gå lös på alla som inte behöver ett...
Och så, men jag skulle nog inte vilja ha, om för att kontra det, så tror jag inte, alltså Jakob tror inte heller hade passat för bra, för du hade liksom, det är ju det att man har den här slangen så måste man ju spruta direkt så, men du hade minst sagt, du väntar till nästa person och sagt att du förstår att 1912... Då hade de en lösning där de hade liksom en treliter eller en elefantsnabel som man hade liknande inspiration från, som de hade, och så hade du dragit en hela historien bakom sprutgubbhistorien, så jag tror att vi hade inte blivit någon sprut.
Ja,
så det kanske är grej trots allt då.
Det kanske är jag som blir sprutgubbe alltså.
Ja.
Ja.
Men jag vet inte om jag skulle lita på mig själv i den rollen.
Ja, det är ett stort ansvar.
Missa och träffa den i ögat.
Ja, det vore så typiskt mig att missa den osynliga elden just den dagen det behövs.
Mm. När du säger osynlig eld, tänker jag på, har ni sett Talladega Nights med Will Ferrell?
Ja.
När han får panik och springer omkring kalsongerna på Daytona och tror att han brinner.
I'm on fire! Okay.
Oh, all right, you're not on fire!
I knew it, you're lying! I'm burning!
There is no fire!
Come back here!
But something looks wrong. I mean, he's running around like he's on fire.
Oh my God, help me! I don't want to die! Oh, stop, drop and roll!
You're not on fire, Ricky Bobby!
I'm on fire!
Ja, det är ju för att NASCAR använder man ju vanlig bensin. Där har man inga sprutgubbar. Så det förklarar den scenen. Vi har pratat om hur snabbt det går på Kota. Vi har pratat om hur däcken slits. Vi har pratat om vad det är för motorer. Men vi har inte pratat om hur mycket kostar det. Uppskattningsvis så kan man få en komplett IndyCar. Chassi från Dallara, motor från Honda, bromsar, växellåda, däck från Firestone för $3 miljoner.
30 miljoner svenska alltså.
Som hittat.
Det är ju bara för en komplett bil. Sen kanske man kvaddar den några gånger. Men man kan säga att man får ihop en säsong på $12 miljoner.
$12 miljoner för att driva en bil en säsong.
Kanske i överkant. Kanske lite underkant om vi tänker Penske eller Ganassi.
Ja, så bil plus drift, då är vi någonstans kring 150 miljoner svenska.
Ja.
Jag tror inte man skulle komma särskilt långt i F1. Det, alltså, nu har inte jag någon färsk siffra för F1-budgetar i huvudet. Det kanske någon av er har, men det låter som ungefär en tiondel mot en genomsnittlig F1-budget.
Ja, jag tror att du har någon siffra där, Jakob. Har du inte det?
Ja, siffror som racefans.net tagit fram 2018, så Renault använde $190 miljoner under 2018.
Som hittat.
Exklusive motorerna, så då är inte motorbudgeten inräknad. och Renault är ju i skymundan av Ferrari och Mercedes, ungefär $400 miljoner exklusive motorer.
Sen så är prispengar där en mycket större grej i amerikansk racing generellt, så även i IndyCar jämfört med Formel 1. Det tycker jag är rätt intressant, att man inte har gått den vägen i Formel 1, att man inte pratar prispengar. Apropå kultur och tradition, och jag tror att det är mest kultur och tradition som hittills i alla fall har hållit det borta från Formel 1, medan det är ju jättestort i princip i all amerikansk racing. Så står man och viftar med stora checker efter de stora segrarna och visar hur mycket den här första, andra eller tredje platsen faktiskt har givit i plånboken direkt till föraren.
Mm.
Det är ju rätt intressant.
Till exempel då, Simon Pagenaud vann 2,7 miljoner dollar, eller 2 669 529 dollar. Väldigt exakt summa efter sin seger på Indy 500 förra året. Totalt så delar man ut lite drygt 13 miljoner dollar i prispengar på Indy 500. Bara att vi har den siffran ute säger en del av amerikanska racingkulturen. Medan hitta vad Hamilton tjänade efter Monacos GP samma dag. Jag tror inte att man ens kan göra det på något sätt.
Ja, men ska vi nöja oss med det här för den här gången då?
Vi har ju hunnit med väldigt mycket, så det tycker jag nästan.
Ja, men vad roligt det här var. Nu är det så att vi tänkte ju faktiskt nu i efterhand här nu, en del av hela det här programformatet är ju egentligen att vi vill att det ska vara till stor del lyssnarstyrt, alltså att man ska kunna skicka in frågor till oss. Om man har det som har frågor till oss och som vi kan försöka bena ut om IndyCar, men också att man kan ställa frågor till våra gäster, och för vi tänkte ha lite gästpoddare och intervjupersoner och så här från motorsportvärlden eller från IndyCar-världen också då, eller framförallt. Så jag tyckte, liksom, sök på IndyPodden och följ oss på Instagram och på Twitter och på Facebook. För där kan ni ju ställa frågor direkt till oss då via PM. Och även ni kan mejla oss då om ni går in på indiepodden.se.
Följ oss överallt.
Ska vi säga tack till Automotor och Sport än en gång till för att de är med och hjälper oss.
Ja, och tack till alla som har lyssnat.
Fan, det börjar närma sig nu ändå. Det kändes som när det var säsongsavslutning, så var det verkligen vad ska vi göra nu. Men nu gör vi podd och så närmar det sig. Det är ju snart springtraining och då drar vi igång på allvar, tycker jag.
Ja, yes, absolut. Det luktar vår.
Det luktar vår.
Det luktar racerbil.
Det luktar racing.
Ja, ha det gött. Hej.
Detsamma. Hej.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.